Podplay.
Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik. Sverige stormar mot NATO, med eller utan Peter Hultqvist. Och är Ebba Busch Moderaternas bästa vän eller värsta fiende? Häng med. Det är tisdag den 26 april och dags för nytt sammanträde i politikrummet. Idag med dig Thomas Nordenskjöld.
Hallå.
Och mig Viktor Bartkron. Vi får börja med att konstatera att allt inte är riktigt som förr.
Och det blir inga ansökningar om något medlemskap så länge vi har en socialdemokratisk regering. Jag kommer definitivt aldrig, så länge jag är försvarsminister, att medverka i en sån process.
Alltså där sa försvarsminister Peter Hultqvist på den socialdemokratiska kongressen i Göteborg i början av november förra året. Men så kommer det av allt att döma bli. Sverige är i rask takt på väg att gå med i NATO, med eller utan Peter Hultqvist. Vi får anledning att återkomma till den saken. Vi börjar sedvanligt den här podden med en lägesuppdatering i denna frågornas fråga våren 2022. Det rör på sig, Thomas, och ganska snabbt dessutom.
Ja, men det får man verkligen säga. Det går i rasande fart detta. Alltså, min bild är att man runt Magdalena Andersson och Ann Linde, utrikesminister Ann Linde, landade i detta att Sverige kommer behöva ansöka om medlemskap någon gång i början av april och dåla i en växel och rejält började öka tempot där. Det var ju tydligt då att Finland låg betydligt före. Men där då, det som hände då, enligt den bild jag har, är att man från Finland, som under en tid hade skickat ut ganska tydligt signaler till den svenska regeringen, får man säga, oklart hur mycket av dem som hade gått fram, men där och då var Finland tydliga i början av april runt NATO-toppmöte som både Ann Linde och Finlands utrikesminister Pekka Haavisto var inbjudna till. Så där var budskapet från Finland till Sverige väldigt tydligt, man kommer gå med, man sa det med en fas, och då och där gick det in, tror jag, och det, då började det verkligen hända saker i Sverige.
Och det känns som att det gick i två steg. Först kom det en signal om att man var på väg att byta linje, och sen kom en signal om att det måste gå mycket fortare än vad man kanske hade tänkt sig från början. Det kändes så där någonstans att det, framåt mitten av april, så började det plötsligt bli lite bråttom också.
Ja, men verkligen. Och sen är det ju så då att, alltså, min bild är att då, där omkring, när man ändå regeringen liksom internt i den inre kretsen runt Andersson och Ann Linde, när man landade i detta att oj, det här händer nu, vi kommer behöva göra samma sak, och då hade man ju, nej men då helt plötsligt blev det ju bråttom för partiet. Partiet var ju inte där mentalt, alldeles uppenbart. Men det man började göra då var ju att man var tvungen att börja förbereda sig. Ann Linde inledde ju där, vilket jag har skrivit om, en ganska omfattande turné från den 5 april och framåt. Jag har kollat på hennes resor. Hon började sälja in en svensk ansökan. Man var tvungen,
vilket Finland hade gjort under betydligt längre tid än så.
Ja, precis.
Sin egen ansökan.
Ja, ja, nej, men precis så var det ju. Och då i ganska rasande fart så började man ha överläggningar med de flesta NATO-länder. Man koncentrerar sig mycket på NATO-länder där man trodde att det kunde bli problem, som Turkiet och Ungern.
Alltså, länder som vi har bråkat med tidigare.
Ja, man hade liksom bilaterala överläggningar med Turkiets utrikesminister den 6 april, så var det Ungerns den 7, och så fortsatte det. Man betade av land efter land, trots att man officiellt då här hemma inte hade svängt, så att säga.
Eller ens inlett en säkerhetspolitisk dialog i det egna partiet.
Precis så, och även då, men de här mötena gick väl ändå bra, vad jag får höra, och även Magdalena Andersson, hon var ju i London bland annat och hade möten med Boris Johnson.
Man får ju ändå notera, vad ska vi säga, diskrepansen mellan vad som sägs utåt och vad vi samtidigt vet då genom dina och andras efterforskningar eller kremlologiska tolkningar av oss andra. Det som kommer ut från partiet, ska sägas, denna morgon har Ardalan Shekarabi varit ute och pratat om att han lutar åt ett ja, socialförsäkringsministern.
Och det är tydligaste hittills.
Ja, det är absolut tydligaste från nästan en politiskt aktiv socialdemokrat överhuvudtaget. Och Ardalan Shekarabi har ju ett av de våtaste fingrarna i svensk politik, så vi får utgå från att han har känt av att vinden blåser i den riktningen, även internt då. Men det som har sagts utåt annars har ju varit väldigt nedtonat. I fredags så var ju allt intresse i och runt riksdagshuset fokuserat till ett par stängda dörrar bakom vilka hela den socialdemokratiska riksdagsgruppen och några därtill hade möte då, officiellt om en massa saker, inofficiellt om just detta. När mötet var slut vid 3 på eftermiddagen så gick alla ut sammanbitet under tystnad och undslapp sig kommentarer om att det hade varit en bra diskussion. Sen slog man ner blicken och gick iväg. Sen kom Tobias Baudin, partisekreteraren, ut i sina vita sneakers och var lite flackande med blicken och höll en liten pressträff och konstaterade att det fanns absolut inget beslut fattat. Han medgav inte ens att diskussionen hade lutat någonstans, utan det var bara en bra diskussion.
Det är lite roligt att det är han som är huvudansvarig för denna någonstans dialog. Han som ska...
Ja, det känns inte som att det var frågan han tänkte sig att syssla med när det var några månader till valet. Men det meddelades då bland annat, det som faktiskt var beskedet då, var att det handlade om mer formalia kring hur den partiinterna dialogen skulle utspela sig. Bland annat ska det då hålla stormöten ute i det socialdemokratiska landet 9, 10, 12 maj, ledda av högdjur som Ann Linde, Peter Hultqvist och Margot Wallström, vilket vi kanske får anledning att återkomma till. Och vi får ju förutsätta, tror jag, att alla på plats och på andra platser kände att det här kommer att handla om att förankra det fattade beslutet, för det är lite svårt att föreställa sig att de här väldigt tunga personerna ska ut och agera någon slags samtalsledare för några allmänna ABF-seminarier i det kritiska skedet.
Ja, nej men verkligen. Alltså det är ju tydligt så att det handlar om förankring, att man har bestämt sig. Alltså de blir ju, nu vet jag att man från S-man, Svenska Dagbladet, vår tidigare kollega Torbjörn Nilsson på Svenska Dagbladet, han skrev ju just det, för det var väl en och en halv vecka sedan, allt går så fort så man blir nästan förvirrad här med tiden, men att Magdalena Andersson hade bestämt sig, och det där blev de ju jätteupprörda över internt i regeringen, att hur kan man skriva så? Det är klart att hon inte har bestämt sig när vi har en intern dialog, men allt som här händer, vi ser det, jag har varit inne på det, de här, hur man försöker sälja in en svensk ansökan, det är uppenbart att man åtminstone har varit väldigt, man har haft en väldigt klar bild av vart det kommer landa.
Allt tyder väl på att man startade den säkerhetspolitiska dialogen för att man hade fattat ett beslut och inte tvärtom.
Ja.
Det är i alla fall den känslan man får med viss bestämdhet. Det har ju samtidigt kommit lite motstridiga budskap från olika anonyma källor i regeringskansliet vad gäller säkerhetsgarantier under en ansökningsprocess. Det här är en fråga som har varit ganska het, vet jag.
Det får man säga.
Vi har ju rapporterat att man har fört en dialog med Storbritannien och USA, som gör de militärt absolut starkaste NATO-länderna. Och att det har gått bra. I DN och Aftonbladet har man delvis hört andra tongångar. Vad är det som gäller? Vad är status där?
Ja, nej, men alltså, enligt mina källor så är det precis så som Aftonbladet nu har rapporterat här, att USA och Storbritannien är redo att ge någon form av garantier och skydd, och att det har kommit löften om någon form av säkerhetsfrämjande åtgärder, som jag då skrev förra veckan.
Alltså, i klartext handlar ju det här om då att avskräcka Ryssland från att hitta på något allt för dumt under en ansökningsprocess.
Ja, men det här är någonting som man från regerings... Precis, och det är någonting från regeringshåll har, som sagt, det har kommit motstridssignaler, det har skickats ut, man har ju, och även Magdalena Andersson har ju poängterat detta, oron att det har varit, man använder det som ett argument emot det här med, hon har sagt, att destabilisera, och vad ska Ryssland göra, det har man återkommit till. Men, och DN hade ju här senast häromdagen en artikel som handlade om att Sverige inte skulle få några sådana garantier från USA då, men enligt mina källor så är det fel, och nu finns det sådana på plats. Det har rört på sig ganska uppenbart med rätt mycket bara de senaste dagarna här. Alltså jag skrev själv här en artikel för 2 veckor sedan som handlade om att Finland och Finlands president Sauli Niinistö, när han var i Washington där i början av mars, inte fick några sådana garantier. Jag hade ingen anledning att betvivla det då, men och det fanns sannolikt inte några sådana då, men det har hänt mycket, och nu finns de här löftena som man har efterfrågat från USA, som är väldigt centrala här.
Man kan ju samtidigt bli lite fundersam på, det brukar ju finnas ett syfte när uppgifter framkommer, att det kommer så motstridiga besked, att det uppenbarligen finns personer då som talar om att det sår tvivel kring frågan om säkerhetsgarantier, eller hur man nu ska uttrycka det. Man får ju nästan en känsla av att det finns krafter där på insidan som faktiskt försöker lägga lite is på motorvägen mot ett NATO-medlemskap, som kanske inte är helt nöjda med utvecklingen. Eller hur ska man tolka det här?
Ja, alltså, min bild är faktiskt att det finns påtagliga spänningar inom regeringen. Det har i alla fall funnits. Och faktiskt också att Peter Hultqvist länge har verkat för att försöka stoppa en svensk NATO-ansökan på olika sätt. Det är ju rätt spektakulärt.
Men verkligen.
Att han har gått ganska långt initialt i det här skedet. Framförallt har det handlat om att man har ju från partiet också pratat. Det har liksom varit en dialog internt om olika olika möjliga scenarier och utvägar där man ju verkligen inte har velat se. NATO har ju verkligen inte varit förstahandsalternativet, och då har man tittat på ett fördjupat EU-samarbete, men det framförallt Hultqvist har trott på och drivit på hårt för, det är ju någon form av försvarsallians, ett fördjupat försvarssamarbete med Finland som samtidigt då har uppbackning av USA. Och det här har diskuterats som en möjlig lösning internt inom verkställande utskottet, men enligt mina källor så finns det flera som menar att han gick längre än han kanske hade mandat till där och han har drivit detta hårt. Och jag får också lite bilden ändå att Hultqvist, han anses av vissa ha obstruerat en omsvängning internt här som ändå de många ser måste ske, även vissa interna diskussioner. Och han har liksom varit väldigt mycket emot detta. Alltså han har, som en uttrycker det, tagit det liksom personligt. Det, liksom, så.
Det har ju varit hans doktrin det här med samarbete med NATO och USA är jättebra, men absolut inte medlemskap. Han har ju försvarat den i mycket högt tonläge under många år nu.
Ja, han har det och har inte här, i alla fall initialt i denna process, velat släppa den. Vilket säkert, om det har bidragit till olika läckor och så här, det kan vi inte spekulera om. Men det har ändå uppenbart, det har säkert bidragit till att det har tagit kanske längre tid ändå för regeringen, kan man anta. Om en av de mest centrala ministrarna som i alla fall inför detta, vi får få se vem som kommer ut starkast ur detta. Men inför detta bedömdes ju han ha en betydligt starkare ställning än Ann Linde då, som har varit mycket mer pådrivande här.
Det här är ju en motsättning som liksom alla andra socialdemokratiska turer i den här frågan har utspelat sig och alltjämt utspelar sig bakom lyckta dörrar då, får vi säga. Officiellt är det ju knappt någon som har en åsikt utom möjligen Ardalan Shekarabi. Hur allvarlig skulle du säga att är den här motsättningen just nu? Som alltså officiellt inte finns.
Ja, alltså jag har inte bilden av att det är en öppen konflikt på det sättet. Det är inte så att Peter Hultqvist har gått så långt att han har tydligt börjat företräda en nej-sida internt. Där har vi inte varit. Det hade nog inte fungerat i en sån här enormt stort vägval. Men han har dragit åt ett annat håll än då kretsen runt Magdalena Andersson och Ann Linde allt mer har gjort den här processen.
Ja, precis. Och vilka har vi då på den andra sidan då som faktiskt har drivit?
Jo, men enligt mina, liksom, när jag pratar
kört
runt...
Kört över Hultqvist.
Ja, nej, men så är det ju liksom... Ja, men såklart är ju liksom Magdalena Andersson supercentral och hennes statssekreterare Emma Lennartsson, som är den mäktigaste tjänstemannen i landet, de är ju såklart jätteviktiga. Hon rekryterade ju mitt under pågående krig och allting, så plockade hon ju hem Oskar Stenström, där vi pratat om, och gjorde till sin viktigaste utrikespolitiska rådgivare, också statssekreterare med ansvar för då utrikesfrågor. Han har såklart varit viktig, han också står ju nära Ann Linde. Så att det är de fyra, det är Magdalena Andersson, hennes två statssekreterare och Ann Linde, som jag skulle säga har varit de mest centrala i den här omsvängningen. Medan då Hultqvist och kanske flera, men framförallt Hultqvist har hållit emot.
Vet vi vad han tycker idag? Vet han det?
Nej, men jag vet inte det. Det är ju en väldigt bra fråga. Om det är så att han fortfarande håller fast vid sitt motstånd. Enligt vissa som jag har pratat med så ska han här någon gång efter påskhelgen ha sagt att han har ändrat sig. Vi får väl se.
Ja, det vore väl kanske ändå någonstans det troligaste. Den försvarspolitiska doktrinen i all ära, men den högsta doktrinen för alla socialdemokrater brukar ju vara att partiet har rätt. Och Peter Hultqvist är ju normalt sett en väldigt socialdemokratisk socialdemokrat, får man säga.
Ja, nej, men det får man verkligen säga. Och en som för övrigt definitivt har svängt nu och som har tagit ställning för NATO på ett lite spektakulärt sätt enligt mina källor är ju Margot Wallström. Hon antyder detta också, skickar ganska tydliga sådana signaler och gjort det under en tid. Nu var någon intervju i DN för ett tag sedan. Idag, tisdag, så är hon med en intervju i Dagens Industri och antyder det ännu tydligare. Och hon ska för övrigt också nu, man använder sig av henne i partiet.
Just det, hon ska vara mötesledare här.
Precis som vi var inne.
Dialogen.
Ja, och hon är den enda som inte har en riktig roll i partiet och regeringen idag som ska vara med där. Så att det är möjligen lite ironiskt där att hon då, som hade en öppen konflikt under sin tid som utrikesminister med Peter Hultqvist, där Peter Hultqvist var den som förordade närmande till USA och NATO, och hon argumenterade mot för kärnvapennedrustning och så. Nu är det lite ombytta roller.
Mycket spännande. Och frågan måste ju någonstans ändå ställas, alltså med tanke på alltså Peter Hultqvist har ju överlevt en del politiskt, inte minst Transportstyrelseskandalen där en riksdagsmajoritet krävde hans avgång, han sa nej och satt kvar. Men frågan måste ju ändå ställas, alltså med tanke på att han har uttalat sig så kategoriskt.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Man har gjort, som vi hörde i början av den här podden, inte en gång heller utan genomgående egentligen under hela sin gärning och fram till att han plötsligt försvann in i någon slags dimma här för några veckor sedan. Kan Peter Hultqvist verkligen sitta kvar genom och efter den här processen?
Ja, när man lyssnar på vad han säger och sa där under S-kongressen så är det ett ganska spektakulärt uttalande att han inte ska sitta i en regering som lämnar in en NATO-ansökan, så framstår det som att det skulle vara svårt att sitta kvar. Men alltså, jag har samtidigt svårt att se hur Sveriges försvarsminister i detta mest, liksom, som ändå är det mest säkerhetspolitiskt utsatta skedet i Sverige sedan en viss sovjetisk ubåt gick på grund i Karlskrona 1981, att han i detta då, i protest mot en svensk NATO-ansökan skulle lämna. Det skulle väl närmast vara en världsnyhet som även kan tänkas kanske skulle spela Ryssland i händerna.
Så skulle det nog betraktas, ja. Det kryllar ju heller inte av potentiella efterträdare som har en annan, klart mer positiv historik när det gäller just attityden till NATO heller. I alla fall inte om efterträdaren ska vara en socialdemokrat. Peter Hultqvist har ju, som du nyss var inne på, varit en i partiet som snarare har förespråkat militärt samarbete västerut, bara inte men i form av NATO-medlemskap.
Ja. Nej, och inte nu när det blivit skarpt läge då.
Nej.
Men sedan så måste man ju ändå se, tycker jag, till alltså Hultqvist uttalande här som vi lyssnade på tidigare på den här S-kongressen i höstas då, i den kontext som då rådde då. Alltså, som vi var inne på, alltså Hultqvist var ju då den som gick i bräschen för samarbete med NATO och USA, och på den här kongressen så inför den så fanns det en skrivelse om att man skulle fördjupa samarbetet med NATO och USA. Och det där skapade viss oro och internt motstånd. Och då, när han yttrade detta väldigt, som nu skapar sannolikt ganska stora problem för honom, att han inte ska sitta i en regering, att en socialdemokratisk regering inte kommer lämna in en ansökan, att han inte kommer sitta i en regering som lämnar in en ansökan, så var det för att möta det där motståndet och lugna ner känslorna internt kring ett fördjupat samarbete med NATO som han sa detta. Men nu ser det ut som att det är precis så dit vi är på väg,
ja,
mot en ansökan.
Antingen så får han äta upp orden på längden och tvären, får man anta, eller så blir det hans sista insats som försvarsminister. Vi får se. Vi byter ämne här i politikrummet. Upploppen i påskas, de blodiga som utspelade sig i ett antal svenska städer, de följdes nu av ett upplopp i sociala medier, och detta efter att Ebba Busch medverkat i Ekots lördagsintervju nu i helgen. KD-ledaren ifrågasatte bland annat varför vi hade 100 skadade poliser och inte 100 skadade upploppsmakare. Det har varit en hel del tjafs om huruvida hon har citerats rätt eller inte, så nu ska vi lyssna på ett riktigt långt och fullständigt citat som ingen kan ifrågasätta.
Skulle det ha varit ett bra resultat om polisen hade skadat fler som begick de här upploppen?
Om det är det som krävs för att upprätthålla lag och ordning. Om det är det som krävs för att säkerställa att i alla bostadsområden i Sverige så är det ytterst svensk polis som bestämmer, inte enskilda personer. Inte upprorsmakare, inte stenkastande våldsverkare, inte islamister. Det gäller svensk lag. Och de som är satta för att upprätthålla den ordningen, de som är satta att ha det våldsmonopolet, det är svensk polis. Så frågan som borde ställas, det är ju varför sköts det inte skarpt?
Det kom ganska kraftfulla reaktioner, får man säga. Ebba Busch kritiserar alltså polisen för att de inte ställde till med en massaker i påskhelgen. Är hon inte riktigt klok, svarade justitieminister Morgan Johansson exempelvis. Morgan Johansson var säkert ganska nöjd med det hela ändå, eftersom debatten nu i ett antal dagar har handlat om Ebba Busch och inte om de extremt allvarliga upploppen i flera svenska städer där alltså 100 poliser skadades. Gynnsamt för regeringen förstås, om än från ett dåligt utgångsläge. Och nej, alla har väl verkligen inte gjort sitt bästa för att tolka Ebba Busch så generöst som möjligt den här gången heller. Samtidigt tycker jag, att det ändå är svårt för Kristdemokraterna att helt slå det här ifrån sig. Det här är ju en högst medveten strategi som vi har satt i spel flera gånger nu. Gå ut hårt, säg något drastiskt, du får kritik och uppmärksamhet. Nyansera sen positionen i efterhand samtidigt som du kan sätta konflikten vi som är emot upplopp mot de som är emot oss som är emot upplopp. Det är väl lite meningen alltihopa?
Ja, nej men det måste man ju säga. Alltså det, dels är det ju alldeles uppenbart, vilket man hör när man pratar med ledande kristdemokrater, att det här uttalandet, det var ju planerat, det var inget bara hon hävde ur sig. Men ja, oavsett vad man tycker om vad Ebba Busch säger, så kan man ju alldeles uppenbart konstatera här att debatten har kommit att handla om henne snarare än sakfrågan.
Och det har kommit ovanligt mycket kritik även från då nya allianskamrater, vill säga Svenska Dagbladets ledarsida och liknande, som annars brukar kunna ta KDs parti i den här typen av konflikter. Hur som helst, man kan notera att Sverigedemokraterna ofta försöker med en liknande strategi, så även den här gången. Då kommer man med ett förslag om att utvisa hela familjer, men att KD ändå hamnar mest i rampljus och debatt här kanske beror på att folk förväntar sig något annan ton och eftertänksamhet, eller vad ska vi säga därifrån?
Ja, men de vill ju, alltså själva tanken bakom sånt här är ju att skapa konflikt. Det är liksom det man vill här. Så. Men något som jag har hört från flera moderater som faktiskt är lite oväntat och intressant här, alltså från det partiet som ändå står Kristdemokraterna närmast, Moderaterna. Alltså det finns en ganska utbredd irritation inom Moderaterna över Ebba Buschs agerande här. Alltså att hon tog död på den debatt som Moderaterna lite här ändå ser som sitt sista halmstrå för valet, alltså debatten om det grova våldet, alltså regeringens stora misslyckande som Moderaterna identifierat som den fråga som kan leda fram till ett maktskifte. Här ser de debatten äntligen komma tillbaka till det, och vad gör då Ebba Busch om hon får allt att handla om henne?
Men Kristdemokraterna själva tycker uppenbarligen inte att det är ett problem.
Nej, men det tycker de inte. Men sen skulle jag säga, jag tycker det liksom, vill ändå hålla fast vid Moderaterna här och det de säger om Kristdemokraterna. För jag tänker ändå att det är liksom någonting som inte jag har hört tidigare. Men, och den här tröttheten då över KD, den handlar inte bara om detta, utan man anser rent generellt att Ebba Busch och Kristdemokraterna är ute och vevar ganska mycket. Man suckar över det inom Moderaterna. Och det handlar då om att man anser att Kristdemokraterna här inte tar ansvar för vad som måste vara huvudfokus, alltså hur högerblocket som helhet ska lyckas ta väljare från Socialdemokraterna och kanske även Centern, för det behöver de göra, de ligger efter. Och även fast man inte från Moderaterna förväntas att Kristdemokraterna ska göra det, man vet att Kristdemokraterna inte har, de kanske ska locka en enstaka kvinnliga LO-medlemmar eventuellt, men huvudfokus för dem är snarare att vinna väljare från SD och högerväljare, och det kan man förstå. Men det man ser från Moderaterna, som jag hör när jag pratar runt inom Moderaterna, är en frustration över att Ebba Busch, genom att hon är ute på det här, går ut på det här sättet, och även den här turnén nu när de varit ute med Jimmy Åkesson, så är
de besökte ett äldreboende i Blekinge här i häromdagen. Ja,
ja, nej, men att det är, och det kan hon kanske få göra, men att det är ju problemet där, att det försvårar ju för Moderaternas ambition om att vinna över de här väljarna från Socialdemokraterna och Centern som högerblocket måste ha för att kunna vinna det här valet.
Det fanns ju en tanke där att Kristdemokraterna skulle vara står för fokuset på vård och omsorg, där man traditionellt har haft och fortfarande har ett stort förtroende i, och på så sätt stärka det samlade erbjudandet till blockbytare, även om man inte vinner väljarna direkt själv. För ursäkta att det blir mycket valtaktik numera, men det är trots allt valrörelse och det är partierna som började. Den nära historien visar ju samtidigt, och det är ju förklaringen till varför sånt här sker, att det är ju betydligt lättare för KD att piffa sin egen stapel opinionsmässigt på bekostnad av vännerna i det högra lagret. Det var ju väldigt påtagligt i den valspurt som egentligen inte stannade förrän i maj 2019. Kristdemokraterna var uppe och vände på 13% och sen ner igen, och egentligen utan att det någon gång påverkade balansen mellan blocken i någon större utsträckning, utan det var moderat och sverigedemokratiska väljare som man lockade till. Så det är klart, varje parti står sig själv närmast ytterst, och kan de få 13% igen så kommer alla kristdemokrater vara jätteglada, eller?
Ja, nej, men sen, det kan ju vara så att någonstans kan det här vara ett uttryck, tror jag, för att liksom det man inom borgerligheten generellt och inom Kristdemokraterna, alla ser ju att det inte går så bra för det här blocket. Och jag menar, det hör man ju när man pratar med ledande kristdemokrater. De passar ju tillbaka detta till Moderaterna och tycker liksom att de inte levererar. Och de ser ju och påpekar ju då att ja, men titta, det är liksom den här klyftan i förtroende mellan Magdalena Andersson och Ulf Kristersson, den vidgas. Och det måste rimligen vara bara falla på Moderaterna. Men det, och det är ju tydligt tycker jag, alltså det, och inom, även inom Moderaterna så finns det, det är ju rätt frustrerat. Alltså det håller på, det är liksom, man ska inte säga verkligen inte fara iväg och säga att de har, har liksom gett upp och så, men känslan är ju faktiskt att de håller på att förlora det här valet som de måste vinna. De låg under inför andra halvlek och nu med bara en kvart kvar och så leder ju motståndarsidan än mer. Jag vet inte, det där med fotbollsmetaforer kanske jag ska överlåta till dig. Jag vet inte.
Ja, jag har hört värre, men man, har ju, man får ju säga då att man har väldigt svårt att få igång någon slutforcering också, men nu har man i och för sig bytt in en väldigt lång gubbe som man kan slå långbollar på då, Johan Persson, och det är ju en klassisk konservativ fotbollsstrategi att göra så, men samtidigt är ju Perssons parti inte kända som några stora målskyttar direkt.
Nej, men
så
honom, det är väl ändå, får man väl ändå säga, på pluskontot här, annars ganska dystert just nu för Moderaterna, så det är klart att det där märker man ändå har skänkt visst hopp kanske.
Ja. Så är det väl. Överlag så är det ju ändå, tycker jag, intressant att man fortsätter att tvinna samman sitt lag på ett sätt som man kanske egentligen inte hade trott utifrån, behövt inifrån. Senast förra veckan så var det en gemensam debattartikel igen mellan alla de fyra partierna till höger. Sa Ebba Busch, Jimmy Åkesson var ute och gjorde turné tillsammans. Eller turné, det var ett besök på ett äldreboende. Men ändå, det var någonting som inte hade skett tidigare. Det är ju koordinerade utspel inför partiledardebatterna. Det ska bli gemensamma budgetförslag igen. Det är ändå, det var väl inte alls så här det var tänkt från början. Vad är det som har hänt egentligen?
Nej, alltså det, jag tycker det är, men det är en väldigt, det är en bra fråga. Alltså det, och det finns de internt, märker man, inom Moderaterna som ändå nu sår en del tvivel över detta. Alltså inte egentligen i grunden att man ska samarbeta med Sverigedemokraterna efter valet. Det är inte det det handlar om. Det ser alla att man kommer behöva göra. Men eftersom nu Moderaterna, alla har ju hört Moderaterna, partiledningen, prata om de här 80 000, förut var 80 000 S-väljare man skulle vinna. Nu är det kanske snarare 280, jag vet inte riktigt, 1000. Den, det är i alla fall fler än tidigare. Men att den ena delen av det här med liksom strategin att liksom sluta läcka väljare till SD, det har man ju liksom lyckats med någonstans. Men det andra, som ändå är det mest centrala om man ska vinna det här valet, att vinna de här väljarna, det blir ju svårare när man håller på med någonting som allt mer framstår som ett alliansbygge.
Ja, det är det som förvånar mig, för det var ändå väldigt tydligt när man under 2019 då framförallt började, och även under 2020 började öppna de här dörrarna och säga, nej, men då betonar man väldigt mycket att man skulle vara ett samlingsparti eller en samlande regering, inte en samlingsregering, men alltså poängen var, det argument man la fram från moderat håll och även från kristdemokratiskt, var att en borgerlig regering, även om den är liten, har goda möjligheter att bygga majoriteter för sin politik, förutsatt att man kan prata med alla. Och det var ju inte helt osant, med tanke på att Sverigedemokraterna lutar åt höger i fler frågor än de lutar åt vänster, i alla fall har det varit så på senare år. Vilket gör då Moderaterna, i Moderaternas argument, till den naturliga regeringsbildaren. Men i detta fanns ju inte att man skulle bygga en ny allians, utan den kalkylen byggde ju också på att Centerpartiet var en del av diverse olika majoriteter.
Ja, nej, men det är också, alltså,
då var man ju, då var man extremt tydlig med att det inte skulle bli någon ny allians. Och nu gör man allt utom att plantera träd och bada badtunnar, känns det.
Nej, men det gör man, om man nu liksom vill ha den rollen som Socialdemokraterna, för det är ju ändå den man eftersträvar. Exakt. Man ska ha den rollen som Socialdemokraterna har idag. Man är liksom, oavsett vad, så regerar alltid Socialdemokraterna, och de kan samarbeta med allt och alla förutom möjligen Sverigedemokraterna då, så länge det inte ligger i deras intresse här. Men om man nu vill uppnå det och vara den där naturliga regeringsbildaren, alltså då ligger det här liksom utspelande alliansbyggandet, ja, men det är lite som om Magdalena Andersson här skulle hålla på och skriva debattartiklar med Nooshi Dadgostar hela tiden. Alltså då hade ju lagbygget med Centerpartiet kraftigt försvårats.
Ja, men det gör ju Magdalena Andersson när hon absolut måste för att väljas till statsminister, men absolut inte annars. Kristersson gör liksom tvärtom.
Verkligen, och det jag får höra inom Moderaterna, det jag tror här delvis ändå spelar in, är att Moderaterna lider fortfarande av en sjuka efter hela den här decemberöverenskommelsen. Man är så mån om att visa att man verkligen menar allvar, vill ha makten, och då måste man ta varje tillfälle i akt och köra över regeringen och göra upp med SD och visa att man kan, att man är samspelta och redo att ta över tillsammans.
Det blir en spännande valrörelse om de 5-10% av väljarkåren som står och väljer mellan M, KD och SD. Resten ser allt mer avgjort ut då, om man ska hårdra det lite. Tack för idag, Thomas Nordenskjöld.
Tackar, tackar.
Vi fortsätter följa NATO-frågan och alla andra turer i svensk politik. Tillbaka nästa tisdag här i Politikrummet. Hörs då. Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.